Hi everybody, it's June Simmons.
Det här är Ola Forssmed och du lyssnar på Alex Room Service. Men det visste du väl inte? Eller jag menar, det visste du. Att det visste du inte det? Nu vet du det.
Henkel Trocken och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Ingenting blir ju någonsin tydligen längre som det borde bli eller som det ska bli eller som någon vill att det ska bli. Så därför blir inte detta poddavsnittet det heller. Tanken var att detta poddavsnittet skulle varit en intervju, eller intervju, nu tar jag i. Det skulle varit ett samtal mellan mig och författaren Carl Linnaeus. Vi skulle suttit här i mitt vardagsrum där jag nu sitter ensam istället och pratat om vår nya bok. Ni vet, den som heter Partners in Crime volym 2 som är släppt nu. Vi skulle ha boksläpp på den på Helsingborgs bibliotek fredagen den 30 oktober och så skulle vi vara i Göteborg i söndags den 1 november. På onsdagen där, eller tisdagen precis innan samma vecka, så kom ju alla de nya restriktionerna. Och helt plötsligt så har biblioteket där jag jobbat på bland annat stängt ner i princip allting. Så alla evenemang och allting försvann. Sen kom det ytterligare nya restriktioner varpå Västra Götaland stängde ner och det inkluderade då Göteborg. Men vi gav oss ju inte riktigt, tänker jag ändå säga. Så att Carl kom ju ner i vilket fall, för han hade lite böcker jag skulle ha. Och dessutom så hade jag ju övertalat två goda vänner, Tobias och PO från Helsingborgs stadsteater, att de skulle spela lite livemusik för oss alla på biblioteket då. Och jag pratade med dem och frågade om det fanns någon chans i Helsingborg att de ville komma och göra det i min lägenhet istället. Och att vi livestreama hela kittet. Det ville de. Jag blev dock lite nervös när de snubblade in här med ett jäkla PA och skit. Jag sa uttryckligen, ni vet om att det är en lägenhet det här va? Ja, men det måste bli balans i ljudet och det ena med det tredje. Spelar ingen roll. Gud vad bra det blev. Det var väldigt märkligt att jag och Carl satt i den ena soffan här och Tobias och PO satt i den andra soffan lite till höger om mig där jag sitter nu. Först satt de på stolar i och för sig. Men så spelade de 5 låtar. Och sen så satt jag och Carl och pratade. Och allting livestreamade. Så det ligger faktiskt kvar på Helsingborgs bibliotek, Facebook. Kan ni gå in och titta. Det varar strax över en timme. Ligger både musiken och vårt snack. För vi hade förberett lite grejer, lite demos att spela upp. Och lite tankar och idéer och sådär. Och det kändes jäkligt dumt att inte göra någonting när vi ändå släppte en bok. Och med tanke på det, med tanke på de förutsättningarna, så blev det ändå ganska bra. Det blev inte vad det borde blivit, det blev inte vad det skulle, men det blev någonting. Och om det är någonting jag har lärt mig så är det att Kiss-fans dammsuger internet, så det var ju jäkla vad många som i efterhand har kikat lite på streamen. Om man jämför med allt annat, alla andra filmklipp som ligger på bibliotekets hemsida, Så är Kiss-fansen mycket bättre på att titta än gemene man när det kommer till biblioteksverksamhet. Det tackar vi för. Jag är väldigt glad för det. Boken är släppt. Och jag ska inte skrämma upp någon här. Recensionerna är ju översvallande och folk är glada. Meddelande kommer varje dag. Det är lika roligt denna gången som förra, även om det var sommar och Sweden Rock förra året när vi släppte boken, så är det fan sommar i hjärtat när alla hör av sig och är så glada och tacksamma och ledsna för att den tog slut. Men det var vansinnigt många fler förbokningar denna gången. Så, och det är jättemånga som hör av sig nu och undrar vad de kan få tag i del 1 som ju som bekant är slutsåld på förlaget och det är inget jag kan göra någonting åt. Ni kan skriva till handen där Claes eller till förlaget och säga tryck upp fler. Det kommer de inte att göra, men ni kan göra det ändå om ni vill. Men om ni vill ha den här boken så köp den nu. Det är bara ett hett tips. Det går väldigt bra, vilket jag är ju såklart extremt tacksam för. Men även lite orolig. För det är, klockan är bara november och snart är det jul och skit. Och ja, som sagt, det går väldigt bra för den här boken också. Fast fortare än den förra. Så vill ni ha den så ja, hör av er. Den går ju att köpa på alla internetsidor så vitt jag vet. Inte alla, alltså inte Gällivare hembygdsförening och så, men på alla bokaffärer, Adlibris och Bokus och allt vad de heter. Men man kan ju även bara kontakta mig om man vill ha min signatur i den, så kan man kontakta mig, för jag har några stycken kvar. Och vill man ha Karls signatur i den så kan man kontakta honom. Och vill man ha någon annans signatur så får ni det får ni ombesörja själv efter bästa förmåga och vilja och kunskap och intresse i det hela. Som sagt, jag är väldigt glad och väldigt stolt av den här boken. Jag kommer säkert säga det flera gånger i den här podden. För det är, jag har varit lite så intelligent och jag tog lite semester. I Helsingborgs kommun bland annat så har vi något som heter semesterväxling. Man byter in semesterersättning, alltså extra betalt vid semester mot fler semesterdagar. Och eftersom jag tycker om att vara ledig så gjorde jag detta. Vilket gjorde att jag hade lite för många dagar nu mot slutet av året som jag var tvungen att ta ut. Så det tog jag första veckan i november. Och nu springer jag runt här hemma och tittar på film och ja, säljer böcker får jag väl säga. Och har det allmänt ledigt, vilket är otroligt behagligt eftersom det inte är några röda dagar på hösten. Så känns detta som att ha fått sitt eget lilla höstlov fast jag är vuxen, eller äldre i alla fall. Nåväl, nu ska vi inte grotta ner oss i det utan vi ska bara vara glada och tacksamma. Jag hade faktiskt ett väldigt roligt möte. En speciell person som ja, vi kallar honom Sixten, för det är det han heter. Han kom ner från Norrköping, han och hans pappa kom ner, för de skulle varit på boksläppet i Helsingborg. Och de hade inte ombokningsbara biljetter, så att de kom ner i vilket fall och gjorde en liten happening av det. Så jag stack ner och snackade med Sixten, satt en timme med honom på hotellet där de bodde och pratade Kiss. Och det känns bara... Det är så fantastiskt att det finns hopp. Det här är en människa som är ungefär 12 som mixar bootlegs och som spelar själv och som har ett betydligt mer djupgående Kiss-intresse än hans kamrater. Och det känns ju verkligen, ja shit, vi lämnar över facklan där liksom. Det är helt fantastiskt. Det var en väldigt trevlig förmiddag. Sitta på ett hotell i Helsingborg. Jag bor inte på hotell i Helsingborg så ofta. Även om jag faktiskt har bott på just det en gång. När jag inte bodde i Helsingborg. Så väldigt roligt att sitta och prata med en likasinnad. Så det skiljer strax över 30 år mellan oss. Men bara på pappret i sinnet så är vi ju verkligen typ samma. Det säger väl mer om mig som gammal 12-åring än om Sixten som ändå är 12 på riktigt. Nåväl. En annan sak, jag ser ju på siffrorna här på min kära lilla podcast, ni vet den som ni lyssnar på just nu, och det är fler och fler som börjar lyssna. Det är sånt viralt, nej det är inte viralt, men det är i alla fall roligt att jättemånga har börjat lyssna, så jag kommer behöva dra igång som jag har nyfnat innan. Efter jul så ska jag beställa den dyraste podcast kycklingen. Vad heter det? Ja, den dyraste podcastkycklingen, så att jag kan ha så många som möjligt som lyssnar och obegränsat med utrymme och bandbredd och oj. Men jag vill, det är inte det, det tar vi sen när vi kommer dit. Men det jag skulle vilja säga nu är att det är ganska många som har kommit in i mitten och bara hört något avsnitt här eller sådär och som kommer med åsikter eller sådär, tankar om poddar och så vidare. Jag har sagt tidigare, när jag trodde att den här bara skulle nå de då 7 närmast sörjande, typ Mosan och Syran och några polare, så tänker jag att jag pratar bara om det som intresserar mig, och det är fortfarande helt sant. Och därför, det är ingen som behöver komma med tankar eller idéer eller förhoppningar att jag ska göra poddar om någonting, om Kiss Cruises eller om Symphony eller om någonting som bandet har gjort efter Psycho Circus. Egentligen inte ens efter convention-turnén 95, för jag har dratt en gräns där. 73-95, det är mina år där passionen är på riktigt. Sen var det kul med Reunion och Psycho Circus. Ja, det var ju den som begravde mitt intresse för Kiss, samtida Kiss. Så att Men jag har ändå gjort en Psycho Circus, det vet jag. Och jag har gjort en reunion. Och det kanske blir mer om de åren sen, om jag kommer på något att säga. Men ni behöver inte komma med idéer om, kan du inte göra något om Japan turnén 2006? Som må vara att jag vet att de körde Love 'em and Leave 'em i Nagoya. Det vet jag, absolut. Men jag tänker inte göra, jag tänker inte engagera mig i det, för jag är inte engagerad i det. Jag kan prata om det som om jag pratade om försurningen av vattendrag i Jämtland. Det vill säga, jag kan lära mig det, för jag är inte obildbar. Jag kan lära mig och jag kan prata om det, men jag bryr mig inte. Och det är en extremt stor skillnad för mig. Det blir väldigt mycket läxa om jag ska prata om försurning eller om jag ska prata om någonting Kiss har gjort efter 99. Och det betyder inte att jag avskyr det, så det behöver vi inte skriva någonting om. Det betyder inte att jag inte respekterar det. Det betyder bara att jag inte bryr mig. Och precis som alla som bryr sig så behöver jag inte bry mig, för det finns tillräckligt många av er som gör det. Och det är jag jätteglad för, vill jag också poängtera. Men det har kommit lite sådana, kan inte vi göra Europa-turnén 2015, 2017, för det var då jag såg dem första gången. Och det är ju skitcoolt. Jag vill att alla ska ha sett dem minst en gång. Det är ett av mina grundkrav i livet. Men nej, det finns en annan podd som heter When Lightning Struck. Han kör lite nya grejer. Det är tämligen snålt mellan avsnitten har jag sett, men... Han gör lite nya grejer. Jag tror han har pratat om symfoni kanske. Eller, ja. Någonting har han pratat om, och det finns säkert avsnitt att lyssna på någonstans. Även om det var ett tag sedan jag såg något nytt nu. Nåväl. Ingenting blir ju, som jag sa, som man hade tänkt. Jag hade då tänkt att det här skulle vara den stora novemberpodden, mig och Carl i en liten intervju. Men eftersom vi gjorde livestreamen så har vi ju gjort en intervju som finns att titta och lyssna på. Och det skulle kännas jävligt konstigt att först sitta och göra ett poddavsnitt och sen sätta oss och göra samma grej en gång till fast live och så lägga ut båda. Och därför sa jag till Carl, vi skiter i det. Jag får ta något annat till november och så får jag komma på något. Det har jag inte gjort. Så att jag har helt enkelt startat maskinen idag med en förhoppning om att någon slags gudomlig interpellation... Det var ett långt ord som antagligen inte alls var rätt. Det uppenbarar sig, och så blir detta ett avsnitt som varar en stund, så att vi känner att vi har, så att säga, kramat ur den vätskan och den pepparkaksdegen. Jag kan väl få bli lite allvarlig för en gångs skull. För nästa vecka, ganska exakt nästa vecka, om 7 dagar idag, så ska jag begrava min farmor. Inte själv, utan, och inte hon heller, utan någon annan gör ju det. Men hon gick bort för ett par veckor sedan. Efter många, många års ovilja att leva. Hon blev 98 år, så hon har ju sett alla sina polare dö en efter en. Och sen har hon skaffat nya polare, så har de också dött. Så att jag sörjer inte farmor som 98-åringen som dog. Inte det minsta, det var en befrielse för henne först och främst, för det var inte bra de sista åren. Utan jag sörjer att jag då tog ett steg upp på stegen. Grejen är, jag har haft sån tur, jag skrev ett litet Facebook eller ett Instagram inlägg om detta, tror jag det var. Märkligt kanske egentligen, men jag har haft tur. När jag växte upp så hade jag alla mina farmor, farfar, mormor, morfar. Fram tills jag var 15 år, det var det ingen jag kände som hade. Alla hade haft någon mormor som hade dött, eller farmor eller något sånt. Morfar var det oftast. Så att jag hade alla mina 4 i livet och umgicks med dem ganska ofta. Det var märkligt och ovanligt. Så när jag var 15 så gick min morfar bort, och vilket påbörjade en aldrig sinande lavin av människor som dör i mitt liv. Och då inte bara äldre släktingar, utan även yngre vänner och folk som kör ihjäl sig och har sig. Men det var den första släktingen som gick bort. Men sen dröjde det ytterligare, vad blev det? Från 92 till 2008, ytterligare 16 år innan min farfar satte tofflorna. Och 2 år till sen dog min mormor. Och sen har det då gått 10 år efter det tills min farmor gick bort. Men att min farmor nu har gått bort har ju gjort att jag är nu helt ensam med vissa minnen. Och den dagen jag dör så dör de händelserna helt. Så är det ju såklart med alla som går bort. Men vissa människor har man kanske inte känt så länge. Om det är en vän som dör så är det tragiskt på andra sätt och så vidare. Men när de här äldre människorna, de som har funnits där hela tiden när man har levt. När de dör så dör ju händelser, dör minnen, så dör det som faktiskt är en del av den du är. Och det tycker jag, det har jag ju denna gången haft lite svårt att förlika mig med. När jag var 15 så tänkte jag inte så mycket på det. Det var fruktansvärt att min morfar dog. Jag tyckte mycket om honom och sådär. Men jag var fullt ut med att vara 15 i vilket fall. Och min farmor, eller farfar och mormor då, lite 20 år senare, var också tråkigt men inte på samma sätt. För det var äldre människor. Men det slog mig faktiskt ganska hårt denna gången. Att nu är jag väldigt ensam. Med väldigt många minnen. Och jag kan berätta för vem som helst om. Jag kan berätta för min fru, jag kan berätta för min syster och min morsa och allting. Men det är inte samma sak. För det är saker som jag upplevde med min farmor eller min farfar. Eller båda oftast. Som nu plötsligt bara är som en liten skugga. Och det där går jag applicera på extremt mycket i livet. Det är lite höstdeppigt här idag. Jag vill känsliga tittare varnas här med, för jag tittade på Ingmar Bergmans höstsonaten i morse. Jag har köpt Blu-ray-boxen med samtliga Ingmar Bergman-filmer, den amerikanska då, eftersom Sverige släppte en DVD-box när han fyllde 100. Alltså, vem fan släpper DVD-boxar idag? Med Ingmar Bergman. Det är väl en sak med pilsnerfilmerna. Det köper jag att de inte förväntar sig stordåd. Men Bergman, det är ju viktigt att det är bevarat. Men då tog jänkarna tag i det och släppte en Blu-ray-box som är helt fantastisk. Men man måste ha en sån där Blu-ray-spelare som klarar amerikanska eller region A. Sådana kan man köpa på internet. Det vet jag. De är inte så dyra heller. I alla fall inte den jag har. Så jag tittade på höstsonaten i morse, Ingrid Bergmans sista film, och den första gången hon gjorde film med Ingmar Bergman, de var inte släkt. Där hon spelar en konsertpianist som har försummat sina barn, och det var ingen upplyftande film det där. Det är ju sällan kupletter, det är sällan roliga filmer även om det finns några stycken. Men just denna var... Den bär sitt namn, höstsonaten, bär den med värdighet. Det var en väldigt höstig film, väldigt lågmäld i sin ilska, får man väl säga. Det var en otroligt bra film. Märkligt spelad emellanåt, antagligen med vilje, eftersom Ingmar Bergman inte lämnar någonting åt slumpen. Men lite märkligt framförd, men ja, den slog en lite i ansiktet faktiskt. Så det är lite den stämningen idag. Det är lite höstligt ute. Jag tittar ut genom fönstret och det är gult och orange och knappt grönt längre. Och lite molnigt. Regnade igår. Det är som att leva i en film av Fassbinder. Men det betyder inte, det är inget fel i det. Jag är ju väldigt förtjust i alla årstider egentligen. Men hösten har sin egen prägel, bär sin egen pregnans. Och att ta med sig då att jag ska på begravning nästa vecka och på många sätt säga farväl till en barndom. Det kunde inte kommit mer passande. Jag har, problemet med mig är att jag säger ju aldrig farväl till den där barndomen. Jag har tänkt ganska mycket på den där intervjun jag gjorde med han Magnus Fredriksson. Bandy Magnus, som han kallas i vissa kretsar i Medelpad, på Destroyer Alive, där han frågade mig om jag var dum i huvudet. På skämt då, hoppas jag, men han sa ju då att jag ägnar all min tid till att sitta och leta sig på 8 filmer med Kiss. Är du dum i huvudet? Och så sa jag, det tycker jag ju inte att jag är, för jag gör ju det jag tycker är roligast med mitt liv, och jag hoppas och förutsätter att alla andra gör det med sitt liv. Så att jag klär ju aldrig ut mig när jag går på Sweden Rock på somrarna. Klär jag aldrig ut mig i mina gamla konsert-t-shirts från 80-talet. För de har jag redan använt sönder. Jag köper ju nya konsert-t-shirts. För jag har ju bara det. Jag har ju inga andra kläder. När jag var ju toastmaster på min svågers bröllop. Svåger blir det, va? Nej, vad blir det? Jennys bror, är det min svåger? Ja, det är väl. Jag var ju toastmaster på deras bröllop i alla fall för ett par år sedan. Och då svor jag en helig ed att det var sista gången i mitt liv jag har en skjorta på mig. För jag känner mig utklädd. Det känns som att jag går på sån maskeradbal. Så jag, efter att jag hade toastmastrat färdigt, så bytte jag till min Pink Floyd t-shirt. För jag har ju t-shirt som är lite mer lågmälda och lite sådär. Inte nödvändigtvis Merciful Fate eller Burning Witches med häxor och blod och död och elände. Utan det finns ju faktiskt rätt snygga t-shirt också som inte säger så mycket. Men det är de kläderna jag har. Och jag har bestämt mig för att vara extremt trogen till detta, så... Vill folk att jag ska komma på deras bröllop och barndop och andra fasansfulla religiösa riter i framtiden, så får de acceptera att då kommer jag i de kläderna jag har, vilket är 3 par jeans, 2 par skor, 30 t-shirts och 2 långärmade tröjor som är svarta. Jag tänker inte komma i de kläderna samtidigt, alltså alltihop, men någon form av hopkok blir det, för det är vad jag har. Jag vet att för många så är det här en extremt konstig idé, men som sagt, jag lämnar ju inte den delen av barndomen bakom mig, eftersom jag fick inte bestämma det själv när jag var yngre, utan då klädde jag mig i kläder som lades fram till mig. Nu är jag så pass gammal och så pass ointresserad, för det är mycket det handlar om. Så att, ja, man får umgås med mig för människan. Och tycker man inte om mina t-shirts så får man väl försöka ringa mig. Men jag svarar inte när det ringer helst i sig. Så att det kan ju bli lite knepigt det med. Ja, det blir ju seriöst det här, känner jag. Nu har vi lagt en otrolig sordi på stämningen. Denna briska tisdag eftermiddag. Men samtidigt, allting kan inte bara vara double platinum. Nu går vi igenom låt för låt. För så ser ju inte livet ut, även om man skulle önska det. Det var många som gillade den podden förresten. Det uppskattar jag. Jag tyckte själv det var väldigt, väldigt roligt att hitta Kiss-musik som jag inte har tänkt på tidigare. Eller ens, ja, i vissa fall kanske hört. Jag inspirerade, eller lät mig inspireras av, nej, inspirerade tror jag, så till den milda grad att en kille som heter Emil, han har en blogg som heter axologyextended.wordpress.com. Han går igenom jävligt smala grejer, ska ni veta. Sånt som jag inte begriper, det här med stämskruvar på gitarrer och vilken var backup-gitarren i East Lansing 74 och sånt. Det går han igenom. Han är ju skruvad på sitt sätt, som sagt var. Han hade tänkt göra en double platinum-grej och sen så hann jag före, vilket jag är otroligt glad för. Men han gjorde ändå sin double platinum-grej och tog bara fasta på spåren från första skivan. Och jävlar vad han grottar ner sig om högtalare och strängar och sladdar och skit och mög och kollar bilderna från Bell Sound, hur det är uppställt och vilka ljud som läcker in i vilka mickar och sådär. Det där är ju på nivå jag inte alls kan. Och därför är jag ju så sjukt tacksam, för det är ju som att läsa en bit av Kiss historia från 73 som jag aldrig hade fått läsa av någon annan. För ingen kan ju det, förutom en. Och han har gjort en blogg. Så kom ihåg det. Ni får stava som det låter. Axology Extended i ett ord. .wordpress.com tror jag. Annars sök bara på Axology Extended. Så hittar ni den här grejen om de 4 eller 5 låtarna från första plattan. Det är fan värt det, alltså. Har ni möjlighet så plocka fram lite bilder från Bell Sound också. De går att googla fram. Det finns 100, men jag tror i alla fall 50 av dem har läckt ut. Så det går att googla sig fram till vilka bilder det är som är från första skivinspelningen. Ta fram dem och så njut och så lyssna på första plattan och så lyssna på double platinum-versionerna. Och bara njut av att det finns folk som faktiskt kan berätta vad det är man ser på de här bilderna. För nu fan ser jag att det är Ace och Peter och så vidare. Men det här med gitarrmärk och sånt har jag aldrig varit intresserad av. Vi har ju väldigt många människor runt mig som är extremt intresserade av instrument, spelar massa av instrument och förstår hur de fungerar och så vidare. Det gör inte jag. Jag spelar ju gärna, men jag har aldrig lärt mig någonting. Jag blev ju trummis för att jag blev tillfrågad. Jag var gitarrist från början, så började jag gymnasiet och så var det någon som sa, vi behöver en trummis i vårt band, kan du spela trummor? Ja, det kan jag väl. Det har jag aldrig provat, så det måste jag vara bra på. Och sen blev jag trummis. Och ju mindre jag spelade, desto bättre blev jag. Extremt märkligt. Samma med gitarr. Jag har ju aldrig tagit en lektion, aldrig läst en not i hela mitt liv, utan jag har bara försökt spela Kiss-låtar. Och med det, det är sorgligt. På sitt eget lilla banala sätt så är det extremt sorgligt. Men jag har bara lärt mig spela Kiss-låt. Ja, vad fan. Det får vara som det. Det är så det är i alla fall. En gång var jag basist också. Det var den första gången jag repade med bas. Det var första gången jag spelade bas. Det var också roligt. Strunt samma. vilken... Är det någon som har hört min version av Juice? Jag borde ju lägga ut den igen. Jag har den på en CD-skiva någonstans. Jag spelar alla instrumenten själv. På gott och ont kan jag säga. Men det är roligt, tycker jag. Men jag får väl lägga ut den någon dag när andan faller på. Nej, sen hade jag, som sagt, det här skulle då varit, alltså nu har, jag vet inte var jag avvek från vägen någonstans, känner jag. Men vi hittar väl tillbaka, så gör vi inte det så hittar vi någon annan dag. Det här skulle då varit en podd med mig och Carl, och sen skulle decemberpodden varit julspecialen, som ju är inspelad och klar. Nästan, jag har glömt en grej till den som jag måste färdigställa den. Men det ska jag göra någon dag, det lovar jag, så att den blir färdig. Så att ni i början av december, ska vi säga att julepodden släpps den 6 december. Eftersom det är ju det stora jubileet då. 24 år sedan reunion i Stockholm. Hur fan kan det vara 24 år? Det är orimligt. Men vi säger det, 6 december släpps julepodden, vad är det för en dag? Jag ska bara kolla i min kalender, jag behöver inte jag säga till er för det vet ju inte ni. Jag ska ändå kolla i min kalender vad det kan vara för en dag. Där har vi kalendern och 6 december är en söndag, dessutom en jobbsöndag. Finns risk att jag släpper den på lördagen den 5 faktiskt. Så ni kan njuta. Den är totalt sett över 2 timmar tror jag. Så det får ni ju... Ja, enjoy som man säger. Men det blir ju då, för det här är ju novemberpodden. Och det blev lite knepigt därför jag hade en idé om att göra en liten Deep Purple-podd. Eftersom det i december nu är 45 år sedan de spelade i Japan. Med mitt favorit Purple. Nu fick jag ju pratat Purple i den där andra podden, Patch-trollen. Och då fick jag faktiskt prata ganska mycket om mitt favorit i Purple där med Tommy Bolin. Men jag hade velat göra det mer och utan att någon stör med frågor. Jag kanske skulle göra det nu. Ska jag göra det? Ja, det kanske jag skulle göra. Ni som känner mig vet att jag gillar väldigt, väldigt mycket band, men jag samlar bara på extremt specifika perioder av vissa band. Jag älskar hela Black Sabbaths karriär fram till mitten av 90-talet där också, fram till och med Forbidden, så länge de släppte skivor helt enkelt. Sen gillar jag att Heaven and Hell kom tillbaka också och släppte en skiva och turnerade. Och jag vill ju räkna in dem i Black Sabbath, även om det då var väldigt många år när de bara var en turnerande reunion-grej. Men vi kan väl säga fram till 95 i alla fall så gillar jag Sabbath och jag samlar på Black Sabbath. Men då samlar jag bara enligt följande. Jag samlar 1969-70, möjligen januari 71. Men när Wicked World försvann och låtlistan, då slutade jag samla kan vi säga. För då blev de lite mer hitorienterade på scen. Sen vill jag naturligtvis ha bra gig, bra inspelningar från 72, 73, 74, 75 och ovanliga inspelningar. Sånt. Det vill jag ju ha, men jag behöver inte ha allt. Det är en jäkla skillnad. Just jag samlar 69-70 och sen samlar jag Seventh Star-turnén. Vill jag ha allt tillgängligt material 1986. Både med Glenn Hughes, det var ju bara några gig, och sen så allting med Ray Gillen. Jag har faktiskt gjort så. Den turnén är så väl dokumenterad att det är lättare att prata om de 5 gig som inte är inspelade än att då skriva upp alla som är inspelade. Jag har faktiskt en egen liten lista på vilka gig det är som inte finns, för att ett av dem är ju Baltimore, och där var ju en taper i Baltimore på 80-talet. Så fan, varför har inte, den måste ju vara inspelad. Han måste ju ha varit där i Civic Center där alla andra band spelar. Varför är inte den släppt? Jag ska skriva och klaga om jag hittar honom. Med Deep Purple likadant. Jag samlar 68, 69, 70. När Mandrake Root försvann ur låtlistan så slutade jag samla, kan man väl säga. Återigen, något enstaka 71 gig kan vara fräckt. Och sen 72, 73 samlar jag inte alls, för där tycker jag de är astråkiga live. Burn och Stormbringer-turnén kan jag ha, då har det kommit så mycket officiellt så att det räcker med det liksom. Jag behöver inte ha San Diego, den är ju släppt officiellt. Jag behöver inte ha Ludwigshafen, för det spelar liksom ingen roll. Och jag är inte jätteglad för de här space trucking i 40 minuter och sånt, och det finns ju ändå officiellt. Däremot Tommy Bowl in Purple samlar jag upp allt med, allt tillgängligt material vill jag ha, och de bästa versionerna. Och helt enkelt av den anledningen att det är ju tveklöst den turné. För det första älskar jag plattan, jag älskar Come Taste the Band. Och det är den turné där det har hänt mest på en och samma, eller på mindre än, vad blir det, mindre än ett halvår. När gick de ut i oktober, november, december, januari, februari, mars. Ja, ett halvår hände allt. Allting hände. Som tyvärr satt en idiotiskt dålig prägel på dem, bara för att de pressrapporterna som kom på den tiden präglades av Japan-turnén och framförallt Nagoya-gigget. Vilket ju är extremt sorgligt, eftersom det inte på något sätt var representativt för hela turnén. Det var en katastrof när de var där i Nagoya. Osaka var bättre och Tokyo var ju rent utav hyggligt bra. Men i Nagoya var det en katastrof. Och det, bara för att det var det man rapporterar om, så har det satt en prägel på att hela turnén var kass. Vilket ju på 90-talet ställdes fullständigt på sin ända. Tack vare den här Simon Robinson som hade som uppdrag då att gräva efter gamla Purple-inspelningar och så släppa dem på CD officiellt. Och han hittade ju då, den här, det finns en gammal vinylbootleg som heter On the Wings of a Russian Foxbat. Med Deep Purple då, och de grävde lite i den att det verkar ju vara någon radioinspelning från 76, det mesta, och det lät okej. Okay. Varför låter det okej? Okay? Vi vet ju att de är dåliga där. Så grävde han i det och fick tag i hela King Biscuits inspelning från Long Beach Arena i januari 76 och dra mig på en kall pilsner. Alltså det finns ju ingen, man kanske inte gillar bandet Deep Purple, det är en sak. Man kanske inte gillar Tommy Bolins spelstil, det är också en, absolut, jag är inte jätteförtjust i alla supergitarrister som finns. Och man kanske inte gillar det Deep Purple, man kanske vill ha Gillan Glover Purple, helt okej liksom. Men det finns ingen som kan sätta igång Deep Purple i Long Beach 76 och säga att det där är ett jävla skitdåligt band som låter för jävligt någonstans. För alla spelar på toppen av sin kapacitet. Speciellt Ian Paice, denna magnifika trummis. Och den kom 90, när kom det? 95, den plattan, va? Tjock dubbel CD med bok i. På den tiden släppte de så fina såna här Deep Purple Anniversary-skivor med böcker till. Väl researchade booklets med mycket information om inspelningarna och sånt. Och denna kom och flera andra live-gig kom, men framförallt denna och denna boken. Jag har nu läst bookleten till denna konsert. Jag har läst den så många gånger så jag kan den nästan utan till, vilket ju är skrämmande på många sätt. Sen hade de dessutom den goda smaken att bara några år senare så plockade de fram och hittade, ja, först hittade de och sen plockade de fram mastertaperna till Tokyo-gigget. Tokyo med Deep Purple 75 är ju en säregen historia. De spelade på Budokanhall den 15 december. Gigget blev inspelat och sedan blev det upphackat. Och så släpptes det en enkel LP efter att Tommy Bolin hade dött i december 76. Eller när det nu var. Så släppte de en enkel LP på denna konsert. De hade hackat upp låtarna. De har skrivit med Woman from Tokyo i låtlistan. Eller framförallt på textbladet på LP:n. Fast det enda som händer med Woman from Tokyo som inte spelades på giget eller ens på turnén, det är att John Lord spelar lite från lite av slingan i sitt keyboard-solo. Och så dålig mix på det. Det släpptes en halvtimmes film med den dåliga ljudmixen. Och så vidare. Det de gjorde då slutet av 90-talet var att någon hittade mastertaperna och började se, men om nu Long Beach, de var så jävla bra, där är de så dåliga i Tokyo egentligen? Och när man väl börjar lyssna på hela giget, nej, inte ens i närheten. De definitivt är Tommy Bolin där präglad av att hans arm var helt stum i Nagoya, så han kunde i princip inte ta toner, utan han fäste arm. Han knarkade ju, Tommy Bolin var en missbrukare, och han sköt upp fel dagarna innan Nagoya, så att hans vänsterarm blev numb, alltså vad heter, förlamad. Så då, han fäste handen i ett akord och flyttade handen upp och ner på gitarrhalsen i Nagoya. Det är så uselt genomfört av honom. Men de kunde inte ställa in. Det var första giget på Japan-turnén. Och det var första gången de var i Japan som 73. De kom inte dit på varken Burn eller Stormbringer-turnén. Så att behovet var extremt och förväntan var ännu högre. Vilket antagligen är anledningen att fallet blev så högt. Men de kunde inte ställa in i alla fall. Så de fick genomföra Nagoya-giget. John Lord fick spela i princip alla solo. Det finns en inspelning från giget som går att lyssna på. Det är väldigt dåligt ljud, men om öronen anpassar sig och då hör man att det här är inte deras. Det här är ingen bra kväll. Osaka var bättre. Fortfarande inte helt bra, men det var bättre. Det var två gig där den 11 och 12. Och sen åkte de till Tokyo och där var ju också, precis som i Nagoya, att man skulle rapportera, så var ju världspressen var ju i Tokyo också. Framförallt var de några jäkligt bra fotografer, så det finns jättefina bilder därifrån. Där var han ju lite bättre, Tommy. Till att börja med så la de till en låt i Tokyo som var Tommy Bolins sololåt, Wild Dogs. Så pass okej var han att vi kan utöka setet med en låt. Samtidigt, han tappar plotten på vissa ställen, absolut, men han håller ihop det för det mesta. Det är lite roligt i början. Det här är kul då, för det är faktiskt enda gången som de, vad jag vet, har mörkat någonting. För i början av Burn, eller om det är precis innan Burn drar igång, det är första låten, så står där, jo det står väl något sånt i bukletten till det här Tokyo-giget, som är också en väldigt, väldigt bra buklet, väldigt informativ, det hade kunnat vara en egen bok om man hade borderat ut den lite. Så står där att på gitarrkanalen var trasig eller något sånt på mastertapen, så att gitarren kommer inte in efter en stund. Det där är nog antagligen bara ett sätt att maska en grej. För det finns ju tack och lov en publikinspelning på Tokyo-giget. Och den har ju funnits ut i alla år. Och där hör man att det låter rätt ostämt. Eller något sånt, det är falskt eller ostämt eller något sånt. Precis där i början. Och så vitt jag vet så är det enda gången man har försökt. Om det nu är så, det skulle ju kunna vara så att det spåret faktiskt var trasigt eller något. Det vet jag ingenting om. Men det står någonting sånt där, jag kommer ihåg att reagera på det. Att jag lyssnar på bokläggen bara, ja fast här hör jag det. Och det låter för jävligt. Jag vet inte vad de skulle få ut av att dölja någonting som de dessutom vet finns på bokläg. Men alla har inte bokläggen. Och släpper man någonting officiellt så är det större risk att gemene man hör. Och då behöver man ju inte cementera det där att Bolin alltid var sämst. Kanske. Jag älskar Tokyo-giget. Det är det Deep Purple-gig jag lyssnar på mest av alla. Faktiskt mer än Long Beach numera. Just för att där får man nästan hela Come Taste the Band live. De kortar ju ner setlisten till USA sen. Men man får nästan hela. Och man får framförallt den här fantastiska versionen av You Keep On Moving. Antagligen Deep Purples bästa låt någonsin. Om det är Child in Time eller You Keep On Moving, någon av de två. Och jag älskar ljudet. Jag älskar stämningen. Det enda jag inte älskar, och det är det som med många andra band. De skulle bara skippat hitsen, eftersom de skulle fan inte heta Deep Purple. Så hade de sluppit köra Smoke on the Water och framförallt Highway Star. Jag kan överleva med Smoke on the Water, men Highway Star är så tradig där. Så att det är skönt att den är sist. Men Men det är ändå, det är nästan 2 timmar av fullständig magi i min värld. Och efter Japan-giget så åkte de hem och vilade lite. Sen var det dags för USA-turné som gick bra. De spelar på stora arenor. Det finns en pro-shot ifrån klassiska Largo, är det väl? Capital Center. De har själva hittat den. De har själva släppt ut trumsolot och en låt till. Stormbringer kanske. Men de har aldrig släppt hela för det är distat ljud. Ja, men skit i det. En tv-filmad komplett konsert med Purple från 76. Gud vad många släktingar hade bytt mot den. Vi får hoppas att den läcker ut någon gång. Eftersom den i alla fall finns. Så länge den finns så finns det hopp. Och sen åkte de till England och spelade sina 5 gig som inte var lika bra. Det, jag har svårt att förstå varför det skulle vara så hemskt dåligt där. Liverpool, det sista giget, är kanske inget superhöjdare. Men de 2 gigen på Wembley är för min del ett taskigt ljud på bootleginspelningarna. Men det är inget fel på Purple där så. Jag tycker inte alls. Men visst, det är väl det. Andan hade väl gått ur dem lite för rapporterna från Japan skadade ju ryktet rätt rejält. Och det var ju uppenbart att han hade missbruksproblem, Tommy Bolin. Väldigt, väldigt uppenbart. Och det blev ju bara bättre av att han hade Glenn Hughes som sin bästa polare. Så det var väl det som sköt grisen i sank, antagligen. Och det är så jäkla synd. För den plattan, Come Taste the Band, en platta till och en turné till. Vad kunde det ha blivit då? Då kunde de ha strukit Lazy också. Den här vansinnigt tråkiga i Purple Alert kunde de strukit från setlisten. Ja, det är synd att det sket sig. Men samtidigt, hade det Purple fortsatt och blivit det som alltid fanns så hade inte magin varit densamma antagligen. För det är ju ur de här sagorna som magi vävs på något sätt. Vilket ju är anledningen att det kommer aldrig att, det, för mig går det inte att jämföra att läsa om Kiss första studioinspelningar 73 jämfört med Kiss monsterinspelningar 2013. Det är verkligen 2 helt skilda världar. Nu fortsatte ju Kiss efter 73, fram till 2013 och vidare. Men ni fattar vad jag menar, hoppas jag. Att det finns vissa grejer, väver en väv. De binder in en och tvingar en att vara kvar. Andra grejer inte lika mycket. Och det tycker jag är fascinerande. Och när vi ändå är i Japan så har jag fått höra att han som gör de här japanska Kiss-böckerna, Alan eller hur man uttalar det, himla trevlig människa, han har suttit i en podd och berättat om att han har sett eller fått tag i 25 minuter Super 8-film från Kyoto 77 med Kiss. Det där tycker jag är å ena sidan vansinnigt häftigt och å andra sidan vansinnigt trist, för tyvärr så är det så att de japanska samlarna är väldigt egna, de håller sig på sin kant. Han har tidigare visat stillbilder i sina böcker från både 77 och 78, tror jag. Från Super 8-filmer. Men de byter liksom inte med någon, de släpper inte ut någonting och så vidare. Det är inte som här att, herregud vad vi letar och försöker få ut så mycket som möjligt. Utan nej, där är det verkligen, det hålls inom ett stängt kluster. Det är ju bara för några år sedan som den här Mr. Peach gick och dog. Så att folk började släppa ut hans tejper. De som hade hans tejper släppte dem på CD. Och helt plötsligt fick vi ju hela jävla Japan-turnén 77 och 78 med Kiss. Och hur mycket band som helst i toppkvalitet liksom. Men det är någonting, man håller sig gärna på sin kant där. Så jag blir å ena sidan glad att filmen finns. Om de finns så finns det hopp. Men jag tror ju aldrig att vi kommer få se dem här över. Jag tror aldrig vi kommer att se Tokyo 78. Där finns en film då, rätt så snygga stillbilder i den boken om Kiss i Japan 78. För de släpper inte det. Det som har läckt ut sen tidigare med andra band är att det finns med Purple från Hiroshima 75. Finns det några, sägs är från Hiroshima, det har jag inga belägg för. Men så hette det på videokassetten. Skitdålig kvalitet såklart, och det har aldrig kommit i någon bra. Jag kan ju inte tänka mig någonting annat än att i ett så avancerat land som Japan, självklart hade de Super 8-film på de många konserter som vi inte vet om och som aldrig har läckt ut. Kan vara precis som oss att rätt människa måste fråga rätt människa och så vidare, men jag har bara känslan av att det finns mer där än vad vi någonsin kommer att få se, och vi kommer nog aldrig att få se det. Med det sagt så hoppas jag att alla har sett de två nygamla Kiss-filmerna som jag hade letat masters på i 20 år nästan. Lund 76 och Köpenhamn 80. Ett gammalt videoband jag lånade av en polare i Göteborgsområdet. Där det stod Gröna Lund 76 och så överkryssat Gröna. Och sen stod det Göteborg 80. Så visade sig att Göteborg var Köpenhamn. Och Gröna Lund med överkryssat Gröna, det var Lund 76. Hygglig kvalitet, inte alls helt värdelös, men kunde varit bättre. Och jag har då letat efter vem fan filmar de här och var finns rullarna och så vidare. Jo, de fanns 4 mil norr om Helsingborg. I en liten ort där. Och killen som hade dem, han förärade mig en möjlighet att skicka dem till USA för de synkade med ljud. Eller Köpenhamn 80 hade faktiskt eget ljud, men nu blev den i väldigt fin bildkvalitet också. Men Lund 76 fick ljud på sig och dra på trissor, vad snygg den blev. Skitbra kvalitet på bilden, filmad i fotograven längst fram. Jag gissar att den som filmade kände vakten eller någonting. Och så synkat ljud på. Så att det är liksom, ja, 6 minuter ren och skär lycka. Väldigt mycket närbilder. Har ni inte sett de här filmerna så ligger de på min YouTube-kanal. Lund ligger på min YouTube-kanal, 1277. Och Köpenhamn ligger på Kiss 8mm Films. De har Lund också. För jag sa att jag lägger dem på min också. För jag har många som tittar på min och det var okej med dem. Det är ju så. Jag synkar lite själv, men jag tycker inte det är roligt. Alls. Så jag har 2 snubbar i östra USA som gärna hjälper till, eftersom de då gör det mest för sin egen skull. Det är de som har Kiss 8mm Films, och jag har hjälpt dem en hel del och de har hjälpt mig med en hel del, och tillsammans så har vi en ansenlig samling Super 8-filmer, vilket är väldigt roligt. Men det var väldigt kul, det var väldigt intressant också att jag har letat då, eller försökt få tag i, jag har lagt ut trevare och länkar om Lund 76 speciellt, var finns mastern på denna? Vem vet någonting? Ingen vet någonting. Och ingen svarar. Och sen fick jag det bara, kom som en blixt från klar himmel. Är inte detta något för dig? Så fick jag ett litet filmklipp på Messenger. Vad fan, det är ju Lund. Ja, jag har den här. Du kan få låna. Så kan... Shit. Ja, världen är liten ibland. Men det får mig också undra, hur mycket mer finns det? Alla ni som bor i Skillingaryd, kan inte ni kolla era byrålådor? Och alla ni som bor väster om Mölndal, nej, det ligger kanske vid vattnet. Ja, ja. Oavsett var ni bor, kan inte ni kolla era byrålådor också? Eller fråga hon, den där mostern som alltid har skrutit för er. Ah, du gillar Kiss, jag såg ju dem i Skandinavien 76. Kolla med henne. Hon kanske hade någon som bandade, eller så bandade hon själv, eller så filmade hon, eller så, ja men... Dumjösse i klass 9B, han hade ju med sin pappas kamera in. Så kan ni ta reda på vem Dumjösse är, och så kan jag be att få låna hans film. Inget ont om Dumjösse, det är säkert en mycket snäll människa. Och jag känner inte honom personligen, men jag känner redan nu att vi har ett visst samhörighet. Om han har filmat Kiss, har han inte det så skiter jag lite i vilket. Men ska vara ärlig. Det här blir ju en jävla märklig podd. Jag tror vi stänger ner här. Jag kände bara att jag ville prata av mig lite eftersom ingenting blir som det ska. Jag återkommer än en gång till boken. Tack ska ni ha för att ni köper och lyssnar och läser i den. Framförallt om den hörs. Det hörs inte så mycket från den ännu. Men tack ska ni ha för alla fina recensioner, alla mess och... De gör en medelålders överviktig skåning väldigt, väldigt glad. Och om ni verkligen vill ha den så hör av er. För jag vet inte hur länge upplagan finns kvar. Jag vet att det har sålts betydligt fler, betydligt snabbare denna gången än vad det gjorde förra gången. Och det tycker jag är väldigt roligt. Men jag vill inte att någon ska bli utan. Det är tillräckligt många som blir utan ettan tydligen. Vi slutar där. Ta hand om er. Glöm inte att äta pepparkaksdeg. Jag satte upp julprydnaderna förresten i förrgår. Den 1 november. Det är ju tradition här. Jag har satt upp alla ljusstakar och vi ska ta upp vår gran som då är av plast, inte riktigt. Ska vi ta upp nu till helgen här och pynta loss, för jag vill åt det ljuset. Det är ingen gudstro jag har, utan det är ett behov av ro som jag får av ljuset från alla de här ljusstakarna som jag inte får av vanliga lampor. Det är därför jag pyntar så tidigt, och sen så är det verklighetsflykten jag behöver när jag tittar på alla gamla tv-kalendrar och alla mina julfilmer och så vidare som jag också har börjat med. Just nu håller jag på att titta på Pelle Svanslös, en julkalender jag aldrig har sett för faktiskt. Den är väl så där, får jag säga. Det är inte alls lika bra som typ Staffan och Julstrul med Staffan och Bengt, som jag tycker är en av de bästa. Eller Mysteriet på Greveholm. Men jag tittar på den ändå. Jag tycker det är trevligt. Jag vill ha sett den åtminstone en gång. Och så äter jag pepparkaksdeg och så dricker jag fruktansvärda mängder julmust och jag köper lussebullar. Och det är inte alls för tidigt. För det är aldrig för tidigt att älska någonting. Alla som tycker det, alla som är så vansinnigt anala så att kärlek har med datum att göra. Och då menar jag alltså datum att man får bara lov att göra vissa grejer, vissa datum. Kärlek till datum, det vet ni ju att jag har. Det finns ju ingenting bättre än nyårsafton 73 till exempel. Det är ett av de allra bästa datumen. Men alla som tror då att man får bara sätta upp granen den 17 december och man måste kasta ut den 27 och så vidare. Och jag har släktingar och vänner som avskyr julen, och det tycker jag är sorgligt. Men det gör inte jag. Jag älskar den mer än vad jag älskar de allra flesta i min omkrets. Och jag längtar efter den så pass att jag vill gärna den ska vara 3 månader ungefär för att jag ska få mitt behov. Och det går inte att sätta några datum på kärlek, men det går att älska datum. Det går inte att sätta några datum på kärlek, men det går att älska datum. Glöm aldrig det. Ta hand om er. Nästa gång så är vi i havet. God afton.